Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ett äpple om dagen säger doktorn, plus 5 frågor till någon i din omgivning som du inte liksom skulle, någon arbetskamrat säger, men hur är det med dina barn? Hur går det med fotbollen för den yngsta egentligen? Och vad är, ligger sommarstugan och hur ska du inreda det? Eller vad det nu kan vara, någonting bara. Ja. Vad tror du om rymden?
Värvet. 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 Värvet.
Veckans gäst har i princip gjort allt när det kommer till journalistik. Grävande reportage, nyhetsjournalistik, nöjesprogram, partiledarutfrågningar. Hon har skrivit böcker, krönikor och haft en podcast. Ja, programledaren Jenny Strömstedt är veckans gäst. Och med det där digra CV:t som hon faktiskt har så ska jag försöka förstå om hon är där hon vill vara idag. Men det blev inte bara ett samtal om den professionella Jenny utan även om den privata, den som bollar storfamilj med ett liv på röda mattan tillsammans med maken, musiken och gamla Värvet-gästen Niklas Strömstedt. Hon som ena dagen står sminkad till tänderna på QX-galan som konferensier och nästa dag handlar tillsammans med blodsockerfattiga barn på ICA. Ja, som vi alla gör, men ändå. Och jag har alltid haft känslan av att Jenny Strömstedt är så där sinnessjukt trevlig att ha att göra med. Så jag har länge velat göra den här intervjun och nu har jag fått göra den 2 gånger dessutom. Vi kommer till det strax. Men först ska jag säga att jag heter Kristoffer Triumf, David Mer är producent och att den här podcasten görs i samarbete med Acast. Det här är Värvet avsnitt 220. Gäst är Jenny Strömstedt. Varsågoda.
Skål och välkommen.
Skål.
Som du vet så brukar jag alltid inleda mina program med en skål för kungen. Nej, det brukar jag inte.
Är du royalist?
Nej, jo, jag vet inte. Jag bryr mig inte så jävla mycket om det om jag ska vara ärlig. Jag vet att det finns många människor som har väldigt starka åsikter om det här. Jag kan tycka att det är lite taskigt mot kungabarnen att de ska födas in i det där. Fast å andra sidan, det är ju liksom, så är det väl. Nu föds liksom min son lite in i något slags mediaskit också. Jag menar, det är ju så det är. Skomakarna för 100 år sedan, deras barn kanske blev skomakare. I don't know. Vad tycker du?
Jag tror att jag är, så här, jag är en rationell republikan och en känslomässig royalist helt enkelt. Nej, men det är ju helt omöjligt. Det är ungefär som att man ska tro på att liksom, om man tror på Gud att det är någon slags kraft som kommer in och styr upp ens liv och som man kan be till och få saker liksom. Eller att kungahuset ska liksom, att man ska tro på demokrati samtidigt som man tror på en tronföljd, liksom, att monarkin ska gå i arv och att det finns en familj som ska försörjas av skattepengar. Alltså, jag tycker det är helt irrationellt. Det går inte att tro på det. Och att små bebisar föds in i en offentlighet. Å andra sidan så tycker jag ju att gillar jag dem. Jag tycker det är härligt med liksom, flärden och klänningarna och bebisarna och skvallret och liksom, och de är ju så himla gulliga allihopa och gör sitt jobb och är ju extremt lojala, men det är snarare det man skulle att de kunde bli befriade från någon slags låt dem spåra ur, jag sitt liksom.
Men det har de väl gjort också lite.
Men min idé är att man kan bolagisera kungahuset och okay. Så kan vi köpa in deras tjänster. Sen tycker jag att de kan få, alltså jag kan betala för att de ska bebo alla slott för vi ska få lite liksom levande kulturmiljöer, så här, historiska miljöer. Det har jag inga problem med, men sen kan de liksom, okej, okay, vi ska kränga lite jas i Sydafrika. Så, ja, men det blir 1,5 miljoner på faktura plus moms och lite utlägg.
För att de åker dit?
Ja. Det kanske är billigt, jag vet inte vad.
Jag vet faktiskt inte heller det. På ett sätt så kan jag ju tycka också att just när man ska sälja vapen så kanske inte kungen ska vara med, eller?
Att, du tänker att vi inte ska ha någon vapenexport överhuvudtaget.
Dels det, men också att...
En flygplan är ju inte vapen i sig, tror jag. Det är, okay. Nej, men det är en annan diskussion kanske.
Det är det verkligen. Men det här att du hade så pass genomtänkt, ett så pass genomtänkt resonemang på det här. Det föranleder att jag måste berätta att jag är idag på gymmet. Så var det en tjej som jag brukar prata lite med där samtidigt. Och så överhörde hon att jag berättade att jag skulle intervjua dig. Åh, Sveriges smartaste kvinna, sa hon då.
Oj, så nu har du det lite... är nog för att vi aldrig har träffats. Bara, tror jag. Då ska man hålla sig på avstånd. Det säger alltid min svärmor Margareta Strömstedt om det är någon som beundrar henne. Kom inte för nära, då faller mystiken.
Fast det tyder ju kanske på lite dåligt självförtroende.
Nej, inte dugg. Man är väldigt krasst realistisk. Gud, vad mycket smarta människor det finns. Verkligen.
Jo, men du är en av dem tydligen.
Ja, fast det finns ungefär 100 nivåer till. Det är fantastiskt. Det är väldigt roligt att sitta med väldigt smarta människor. Det som man har som medieperson som kan misstas för smarthet tror jag väl snarare att man får någon slags väldigt brett inflöde av vad som försiggår i världen hela tiden. Så man kan liksom, man har blicken på väldigt mycket hela tiden.
Ja, men du måste ju verkligen ha det.
Å andra sidan så får man ju inget så här större liksom djup när min dotter sitter med matteläxan 8:e klass. Hur ska man räkna ut det här? Och jag bara, ah, men om man tänker så här, om x gånger, om 2 gånger x, det var någon jävla målarfärg som skulle liksom i olika proportioner som skulle bli ljusblått i slutändan. Och vad stirrar han på mig? Ja, ah. Eller så ringer jag Siggan, för hon är faktiskt bra på matte. Okej, okay, tack. Mm. Adjö.
Ja, ja. Men även solen har sina fläckar. Jag känner ju att jag har blivit så otroligt mycket smartare än sen jag började göra de här intervjuerna. För att man får just träffa massa smarta människor. Men det känns som att du gör ju samma sak som jag, fast i mycket högre takt.
Det beror på, men det är återigen det här liksom hur brett och grunt och djupt och mer liksom fokuserat och koncentrerat. Jag vet inte. Men det är, jag tycker att världen är väldigt spännande. Det är också en sån här klyscha, men det är ju det.
Men är du på rätt plats i livet?
Och jag tror det. Just nu känner jag bara, den här veckan har varit helt usel. Jag tycker inte jag har fått någonting ur händerna. Jag bara ska skriva saker. Jag bara skriva en krögård. Det blir alltid, jag bara krånglar till det för mig själv. Så här, kan jag bara tänka liksom lite rakt och bara skriv för helvete. Sitt inte här och fundera så jävla mycket. Nu svär jag också, det måste jag sluta med. Och så skulle jag, är också så att jag ska få ur mig någonting, en annan text som inte heller liksom händer. Jag bara gör en massa andra saker istället. Jag vet inte. Jag tycker var man är på rätt plats i livet eller inte, för mig handlar väldigt mycket om någon slags produktivitet.
Okay.
Det kanske inte är så sunt, men det är så det är.
Ja, men nu skummar det, om man nu kan göra det, med ljud genom ditt gamla sommarprat igen. Och då pratade du också om det. Ditt förhållande till arbete, har du liksom, det känns som att det har gått i arv för dig.
Jag tror det. Eller, ja, det blev någon slags upptäckt när jag gjorde mitt sommarprat, där jag gick tillbaka till min pappa och min farfars och farmors historia uppe, som är sån här riktig liksom traditionell arbetarhistoria med klassresa involverat för min pappas del. Så där. Han växte verkligen upp i ett torp i skogen så här, utan någonting. Och då, det var nog första gången jag fattade att det kanske är därför. För min syster är också så här likadan. Vi arbetar liksom. Det gör man om någon kommer med ett jobb så här, ta här ett jobb till dig som du får betalt för. Ja, men då jobbar jag då. Sen har jag blivit otroligt mycket bättre på att säga ja till det som är kul och nej till det som bara blir liksom en ångest.
Vad gör din syster?
Min syster är filmscenograf numera.
Okej. Okay. Nu ska jag göra lite research. Sent kan man tycka. 94 100 följare på Instagram har jag. Det är ju jättemånga, du vet va?
Nej, är det?
Det är nästan 100 000 människor. Det är som Eskilstuna, du vet.
Är det Eskilstuna? Ja. Det är Eskilstuna det är alltså. Vad spännande. Ja. Att, hur många följare man har på Instagram har ju blivit någon slags liksom maktmått som är ju jättekonstigt. Man vet ju inte varför följer de mig. Följer de mig för att de tycker väldigt illa om mig och det är härligt att bara kolla vad den jävla idioten har lagt ut. Eller,
är det följer din
mig? Nej, eller följer de mig för att jag har ju massor med trevliga superföljare som kommenterar och berättar om sina egna liv och det är ju jätteroligt så här, och givande utbyte. Eller folk som bara inte har gått in på Instagram sen eldkvarn brann. Alltså det har man ingen aning om. Och ändå så ringer det liksom såna här PR-byråer bara, ja, jag tänkte om du instagrammar om det här vetegräset 3 gånger så kan du få ett årsförbrukning.
Jag ser inga bilder på vetegräset.
Nej, jag tackar i regel nej till såna saker faktiskt.
Mm. De ringer ändå till dig?
Eller mycket att de ringer och skickar en e-post helt enkelt.
Ja, okej, jag fattar. Mm. Den bild som på senare tid har gått allra, allra bäst är en bild på dig där du har varit på Design och arkitekturgalan och QX-galan. Du är fint makead, tror jag.
Man kan säga. Det är spännande vad man kan göra med...
Uppsnofsad.
Ja.
anledningen till att jag tog fram ditt Instagram var att man får lite känslan av att du, du har ett jävligt härligt liv, får man känslan av. Att du har så här fester, härliga middagar, härliga semestrar, fina barn, en fantastisk man som är oerhört snygg och sådär. Och roligt, roligt på jobbet.
Ja. Ja, det, nej, men det vet vi ju alla att man kan skapa precis vad man vill på Instagram. Fast jag tycker ju det. Däremot så tror jag kanske att det finns andra människor. Men jag älskar mitt liv. Jag tycker verkligen att jag är sjukt välsignad som har allt det där som du sa just nu. Sen vet man ju inte hur det blir framöver. Men naturligtvis liksom finns det mellanrum då också som inte syns där kanske på samma sätt. Men sen tror jag också att man liksom tolkar in när man väldigt mycket när man sitter som betraktare på Instagram också, så föreställer sig att varje bild innehåller mycket mer än vad den gör. Att sitta backstage på en, man är uppsminkad på ett evenemang och ska leda någon gala, så det är ju det är 90% så här väntan med en sunk så här solkig i kaffe som har stått på bryggan i några timmar liksom. Så ska man gå ut och säga hej och hjärtligt välkomna. Vilket i och för sig är ganska roligt. Men, ja.
Så oglamoröst lät det ändå inte.
Nej, jag gjorde inte det. Nej men, det jag säger, just nu, jag är väldigt, väldigt glad över mitt liv. Men jag tror inte heller att jag har så sjuk. Jag har inte jättestora pretensioner på vad det ska erbjuda faktiskt. Jag tycker att familjen är superviktig för mig. Det är liksom fundamentet. Jag är som en sån här vallhund, du vet, en border collie som springer runt. Alla ska vara helst hemma och tillsammans, och det ska man göra saker ihop, och när klockan på kvällen ska man äta middag, och det betyder jättemycket för mig. Och i familjelivet så det är familjeliv per liksom definition är inte speciellt glamoröst. Det är ju att gå till Konsum och köpa mjölk och makaroner.
Mm.
Och det är att stoppa in en tvätt och liksom bli kallad idiot när man försöker hjälpa någon med matteläxan för att man är en idiot och så vidare. Men det är ju 90% av mitt liv så. Och sen har ju liksom det här med tv-glamour och sånt, det kommer kanske alltid, jag har ju blivit lite avtrubbad. Det är ju som ett jobb, jag har ju hållit på med det här så himla länge. Så att glamouren där är kanske inte så gnistrande, men däremot så får jag ju träffa människor som är sjukt roliga och spännande och intressanta hela tiden.
Du, en grej bara, jag ska släppa ditt Instagram alldeles strax, men du blev ganska nyligen utsedd till årets moderator på något slags...
Ja visst, var det konstigt, jag har aldrig vunnit ett pris i hela mitt liv. Ja. Så vinner man ett pris.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Vad är det som gör att du är så duktig som moderator, tror du?
En kombination av så här gammal hedlig, duktig skolflicka liksom. Det är lite ordning och reda. Och sen att jag tycker, alltså jag har ju någon konstig liksom inställning som gör att jag tycker att det är kul så här. Men här är Traktorförbundet liksom, och nu ska vi prata om era problem med dubbdäcken eller vad det nu kan vara. Så, och det är, men gud vad intressant så här. Ska de vara 2 millimeter? Så här, ja, vad roligt. Så blir det kul liksom. Och så är det så skönt, så får man en inblick i den världen och alla de karaktärerna. Och sen nästa dag så är det liksom en design, Stockholms liksom hippa designelit liksom, och deras sätt att föra sig. Då är det också väldigt spännande som kontrast.
Mm, men gör du mycket sådana här grejer?
Ja, under årens lopp så har jag gjort väldigt mycket, men nu gör jag ju väldigt mycket tv och skriver och så också, så att jag hinner inte riktigt. Men jag försöker göra det som är roligt, just därför att jag lär mig sjukt mycket om den tillvaro vi lever i. Det är inte bara böcker som kommer ut, operaföreställningar och liksom politik, utan det är, folk sitter på företag och gör någon slags kretskort eller, och då har de sin problematik eller vad det kan vara. Så, ja, det är rätt kul att höra om. Det lät ganska tråkigt kanske.
Nej, jag tyckte det lät helt grej.
Jag vet inte om alla vet vad ett moderatorsjobb är, men det handlar ju om när företag har konferenser eller liksom de ska dela ut något pris eller premiera eller liksom de har lite festligt, så plockar de in någon som ska hålla i diskussionen och intervjua vd:n och sådär. Jag kan inte göra alla de typerna av jobb eftersom jag jobbar på TV4, men de som jag kan göra rent publicistiskt. Så är man ju där. Och så också någon slags respekt för människor i det hela landet. Så, även om vi har arbetslöshet så majoriteten jobbar ju. Och man går dit och man kämpar med sin lilla tårtbit i tillvaron. Och man får sin månadslön och den räcker liksom till hyra och maten. Och man lägger undan lite till pensionen. Och så har man råd liksom att åka kanske på någon semesterresa om året. Eller, så här, eller man kan betala en stuga någonstans här. Alla, det finns så många människor som är så sjukt lojala med sina arbetsplatser. Jag tycker att det är häftigt att få komma ut och träffa människor liksom, och ta del av sitt engagemang och kärlek. Och sen så också finns det ju så här, riktiga råttbon liksom, och konflikter och sånt där. Så man förstår plötsligt att man inte får prata om. Då pratar man förstås om det, för det är roligt. Så att det, göra de där typen av jobb tycker jag det är häftigt. Folk är ju liksom så himla duktiga på något sätt.
Vad kostar årets moderator att hyra in?
Det är jätteolika. Ibland jobbar jag, det är så här, gratis ibland för de som inte har några pengar. Jättemycket pengar för de som har jättemycket pengar.
Okay.
Lite som Robin Hood.
Ja, jag fattar. Volvo ska ha kick-off.
Nej, jag kan inte göra.
Okej, okay. Varför inte?
Jag sitter ju ändå i nyhetsposition också. Och, så att det är mest liksom mer övergripande branschorganisationer eller organisationer eller sånt där som kan göra eller om det. Ja.
Branschorganisationen Läkemedelsföretagarna ska ha kick-off. Vad kostar det då?
Det här är, jag kan inte riktigt ta den här diskussionen. Allting är från fall till fall och innebär vad de tycker att jag ska göra, vad uppdraget innehåller och om det är publicistiskt okej för mig att göra och så vidare.
Har du diskussioner då med din chef på fyra?
Ja.
Okej. Okay. Jag fattar. Du, exakt vad gör du just nu med din tid? Du sa alldeles nyss att du skriver.
Ja, jag skriver.
Men du skriver dina krönikor för Expressen?
Ja, jag skriver lite mer sällan under våren för att det är tanken att jag ska skriva någonting annat. Men jag kan inte, det är som att jinxa hela projektet därför att jag vet inte riktigt. Men det var faktiskt så här att nu under en period i jula så blev det var många i vår omgivning som blev sjuka. Någon gick bort hastigt i en liksom aggressiv vad de tror i alla fall i en cancer och det var liksom så kände jag bara så här, nej. Gud vad livet är oberäkneligt. Det där som man alltid pratar om, så man måste ta tillvara på stunderna och liksom, ja, man vet aldrig när det tar slut. Och så kände jag bara, nej men man vet ju fan aldrig när det tar slut. Nu måste jag, om jag kan inte sitta och tjata om att jag ska skriva, försöka mig på det här projektet eller jag ska göra någonting. Då får jag bara göra det. Så då skriver jag lite mer sällan för Expressen för att jag ska lägga tid på det andra projektet. Jag vet inte riktigt hur det går ännu för att jag har så mycket annat att göra. Men
det är en roman?
Nej, det är det inte riktigt faktiskt. Sådana höga höjder vågar jag inte klättra upp på riktigt än faktiskt. Det får bli,
men det är en bok i alla fall?
Ja.
En släktkrönika?
Precis, i tre delar. Tre generationer. Mm. Det var så hemskt för att jag tror att väldigt många tänker på det. Så läste jag i tidningen så här en dag. De recenserade en finsk ung kille, en författare som har skrivit just en släktkrönika i tre generationer. Jag hade inte fattat att det liksom var den största klyschan i liksom litteraturen att skriva en släktkrönika i tre generationer. Det fick man tydligen inte göra. Nej, nu vet du det.
Aha.
Så skriv aldrig någon släktkrönika om tre generationer.
Ja, eller så skriver man bara den bästa så behöver man inte bry sig om det där. Huruvida det är en klyscha eller inte.
Ja, men om man inte vet om man kan skriva behöver man kanske inte inleda med hela motståndet att ge sig på den största klyschan av alla, eller? Eller är det precis det man ska göra? Den stora kärleksromanen av Kristoffer Triumf.
Mm.
Århundradets kärleksroman.
Den vidunderliga kärlekens historia av Jenny Strömstedt.
Den är ju då redan förträffligt skriven. Vad bra den är.
Ja.
Valgens.
Mm. Han är jättehärlig. Mm. Han har varit här.
Han är lite lika.
Tycker
till
du?
Utseendet bara. Så först, men nu har jag ju inte sett honom på länge så att jag ska inte.
Han är flamboyant. Mm. Och det är ju inte så många vi har som är det. Jag vet inte hur flamboyant han är nu för tiden. Men när man ser honom på så här Bonniers höstfest. Då brukar han ju komma med så här väldigt breda slag. Och så här. Och uppknäppt till naveln. Och sen tycker jag också om det faktum att han, vi rör oss lite samma kvarter här ute i Västerort, nu håller han på och flyttar, men att han åker ner till fiket på en sån här kickbike vid 52 års ålder. Det är liksom, då skiter man ju lite i allt, eller inte allt, man inser praktiskt sätt att ta sig fram.
Ja. en bekant som jag egentligen bara umgås med på en sån här Facebookgrupp myntade ett uttryck som är ett fantastiskt tycker jag, som var storkukslugn. Jag undrar man för sig vad menar de, men så förstår man ju precis, det är otroligt tydligt vad det står för. Exemplet i den här diskussionen, det var Max Martin då.
Mm-hmm.
Att man har, det finns liksom inget att bevisa, det finns ingen prestige, det finns liksom bara en person och liksom också fortfarande någon slags, man är så säker i sig själv så att man har inga problem liksom att lägga hela sitt intresse liksom mot omvärlden och rikta sig utåt. Så det finns ju så väldigt många, kanske företrädesvis män, innan de har nått en viss mognadsgrad som är väldigt riktade liksom blicken på sig själva, så här, hur ser jag ut? Bengt Olsson skrev en rolig krönika där han berättade hur han iakttog några yngre män som spelade tennis på banan bredvid honom där han själv befann sig med några mer silverrävar. Du vet, man gör en backhand så måste man kolla, den blir extra bra, så måste man kolla om det var någon som såg liksom, eller hur? Och vad har jag för kalsonger på mig under Adidas shortsen eller inte? Ja, du vet, det är... Och så i något läge så bara kan man släppa det här och ja, storkukslugnet. Så. Jag vet inte riktigt vad motsvarande då mera feminina liksom, uttryck skulle vara. Men
nej, det vet
det
inte
jag. Det fungerar inte på samma sätt. Nej, det typ begränsar viss. Liksom. För det har aldrig hängt ihop riktigt heller kanske ur någon slags traditionell kvinnlighet.
Kan du komma på någon som har det lugnet då? Utan att vi har satt...
Ja, faktiskt att min man har det utan att jag på något sätt vare sig vill bekräfta eller dementera liksom, korrelationen med hans egen utrustning. Utan, men han besitter verkligen det lugnet. Mm. Det gör han.
Mm.
Jag har aldrig träffat någon människa som är så fördomsbefriad. Bara, så bara rakt upp och ner. Själv oroar jag mig. Jag tycker jag har släppt ganska mycket. Men jag oroar mig mycket mer för vad andra tycker och tänker och säger. Så.
Jag menar, om vi skulle försöka hitta en kvinna då. Jag kan tycka att Amelia Damo har lite den typen av säkerhet.
Jag tycker vi kan använda storkukslugn faktiskt även för. Det är inte, ja som sagt, det är bara ett uttryck.
Mm.
Ja, det tycker jag. Amelia. Det finns ju massor så här. Alla de här härliga gamla liksom konstkulturkvinnorna typ Susanne Osten och Marianne Lindberg de Gär, Marie-Louise Ekman.
Vi pratade om Marie Göransson innan.
Marie Göransson är ett utmärkt exempel.
Hur kom vi in på det?
Ja, att det är dit man vill nå i livet tycker jag faktiskt. Mm. Storkukslugnet.
Hur nära är du?
Ganska nära. Ganska nära.
Hur stor är den?
Ja. Jag tror det, men å andra sidan så vet man inte, den kanske krymper totalt när man liksom någon gång när någon säger så här, men nu är det dags för dig att hoppa av den här tv-grejen. Sen får vi, ja.
Man får ja, se. Det. Kommer det hända?
Ja, men det är klart. Ja, det vore ju helt sjukt annars. Man kan inte, det behövs ju lite föryngring och förnyelse med jämna mellanrum.
Fast, herregud, du delar väl sminkrum med Malou ibland?
Absolut.
Hon har väl hållit på i...
Ja, hon är en god förebild faktiskt. Mm. Det är hon, verkligen.
Mm. Hur är det? Just det, vi pratade lite om vad du är upptagen av just nu. Mm. Du ska skriva det här stora projektet.
Ja, eller det är snarare så att det är... Jag har ju en historia tillsammans med min kollega Kristina Thulin. Där vi på slutet av 90-talet och början av 2000-talet skrev några sådana feministiska böcker. Det var mycket, mycket ute i debatten, liksom mer på barrikaderna. Det handlade mycket om som bilden av kvinnan i media och någon slags liksom allmän uppvigling. Vår första bok kom precis före liksom Fittstim. Vi var ute jättemycket liksom och pratade med unga tjejer. Den heter X-märkt och var någon slags... vi gav liksom... Ja, feminismen en plats för vår generation, liksom de frågor som vi tyckte var spännande och det där vi tyckte att jämställdheten liksom behövde avancera. Och det var ju fantastiskt, vi var ute mycket och pratade med liksom framförallt tjejer då, såklart, som det alltid är de här frågorna. Då stod man där med knuten näve längst fram och sen så när man blir äldre och får barn och går in i en relation med barn och jämställdheten sätts på prov och man liksom ska göra någon slags karriär i yrkeslivet liksom, så blir man mycket mer pragmatisk efter ett tag också. på ett sätt tråkigare, men också kanske mer naturlig del i livet, att det är den rollen man tar. Jag är precis lika engagerad i mäns och kvinnors liksom möjligheter att bli vilka de blir oavsett könsroller och så vidare och jämställdhet, men man använder kanske andra verktyg. Och jag tror att det behövs fortfarande, och den här liksom grundkursen i feminism, jämställdhet som en väldigt liksom bara simpel rättvisefråga, den behövs väldigt mycket. Och ibland så kan man uppvigla folk genom att vara liksom bakom barrikaderna istället för på dem. Och där någonstans så vill jag skriva en berättelse. Men jag vet att just nu är jag lite wobblig, för jag känner så här, är det en relevant berättelse i en tid när så många andra frågor känns liksom mer brinnande, du vet, med flyktingströmmar, med de jämställdhets liksom nya jämställdhetsproblem som kommer liksom med människor som har vuxit upp i andra kulturer och med mera etnisk tillhörighet, med rasism och så vidare. Ska man inte bara hålla käften då, som någon slags här medelklass, vit medelklass mediekvinna som gnäller om att hon inte fick sova när barnen var små? Förstår du vad jag menar? Jag tror inte alltid att alla kvinnor, upplever jag när jag har skrivit mycket om de här frågorna i Expressen, som ju har en väldigt bred publik, att alla kvinnor känner igen sig i den här liksom barrikadfeminismen, i hen-begreppen, liksom begreppen, om man nu ska använda det bara som ett exempel, utan att det finns erfarenheter där som man måste liksom plocka upp och säga, det här handlar också om att vi har olika förväntningar på kvinnor och män, och det handlar om hur man får sova på nätterna eller vem som fortsätter spela innebandy eller inte när barnen har kommit och så vidare. Och det är mycket osexigare, och det är inte lika liksom, det går inte alls hem på några tidningars kultursidor. Det är bara väldigt vanligt.
Fast jag kan tycka, på ett sätt så tycker jag att du sätter fingret på något, för att det känns som att innan förra valet så kändes det som feminismen var så viktig, och den var så den var liksom lite grann på allas läppar, om jag ser tillbaka på det, och det var väldigt många som hade åsikter om det, och så kändes det lite grann som att vi fastnade på att det var så många människor som hade problem med att kalla sig för feminister, och så blev det liksom lite så här, man blev så trött på det där, och ja, men ja, nej, jag kan inte kalla mig för feminist, och så. Och sen bara, liksom, så gick luften ur på något sätt, och sen så hände världen. Mm. Och så på ett sätt så kan jag tycka att jag vet inte vad jag försöker säga, men det känns som att det finns plats för en...
Ja, jag hoppas det, men det är en bok som inte riktar sig till dem som står på barrikaderna, utan det handlar ju liksom bakom barrikaderna verkligen. Det är alla andra. Vi får se vad det blir. Jag håller på nu.
Till vanligt folk.
Ja, alltså man... Ingen, alltså det är ju, alltså, hur ideologisk kan man vara i sitt vardagsliv? Hur mycket kan man liksom säga att alltså, det här är mina principer, så här, det ska vara lika, bla, bla. Och sen när man väl står där inför faktum, liksom, så här, men det går ju fortare kanske om jag tar upp barnet när det skriker på natten, därför att jag vaknar först, jag kan ändå inte somna om. Eller, och sen blir man ändå jättearg på morgonen, därför vad fan gör jag allting och han gör inte det. Så här. Och det är den väldigt liksom praktiska erfarenheten, fast man kanske tänkte när man fick barn att man skulle dela upp det lika och så vidare. Och så vidare. Så, och där växer ju någon sån här jättefrustration. Liksom. Och att man å ena sidan liksom som jag kan tycka så här, att det är ju helt stört med våra liksom utseende och skönhetsideal. Å ena sidan liksom, vad det är för typ av kropp och utseende som premieras. Och det där har jag ju märkt jättemycket att jag har anpassat mig till när jag sitter i tv-rutan. Och att det lönar sig att gå in i den där glamorösa rollen och sminka sig jättemycket och så vidare. Och ja, ha kvar det blonda håret. Å andra sidan tycker jag att det är helt stört, därför att då bibehåller man ett snävare skönhetsideal. Liksom. Samtidigt tycker jag att det är kul.
Mm.
Fast jag ser vad det kan få för konsekvenser. Då borde man inte, och på vilka sätt kan jag då vara med och liksom...
Vad får det för konsekvenser, menar du?
Nej, men att man är med, ju mer man liksom anammar rådande skönhetsnorm, liksom, desto mer är man ju med och underhåller det också. Speciellt när man har liksom en offentlig roll. Å andra sidan så har väl jag aldrig varit liksom någon som har spelat riktigt på den arenan från början. Så att då kanske man kan bidra med något annat. I don't know. Men det jag vill uttrycka är liksom den här dubbelheten. Att man ser strukturen och vad det är för problem med det. Men å andra sidan kanske man tycker det är kul att leka med.
Menar du att du aldrig har varit med på Cafés 69 sexigaste lista?
Typ så, nej. Fan, om de inte kom på någon mer på 68:e plats kanske. Nej, nej, det har inte riktigt... Nej, jag har inte, nej, det har inte varit min arena.
Okej, okay. Inte min heller.
Nej.
Det är
och jag kan vara tacksam över det faktiskt. Därför att om man inte var den som uppfyllde alla liksom krav på kvinnligheten och sådär när man växte upp, så fick man ju lov att odla andra grejer helt enkelt.
Jag har en känsla av att svenska folkets intresse för din längd dock, det är väl långt. Alltså det är en indikation om någonting.
Ja, det var ju helt sjukt att de, det där faktiskt, att den mest googlade frågan blev hur lång är den svenska? Det måste ju varit något fel, var min första tanke. Sen förstod jag att det hängde ihop med, på ett lite tråkigt sätt ändå, det här Let's Dance bara. Därför att de juryn där, Tony Irving och company, tjatade ju oavbrutet om hur lång jag var. Vilket i och för sig inverkade en del på min något stela dans. Men sen ligger det ju någonting i där folk blir ju fortfarande... Om jag kommer i höga klackar så finns det ju... Alltså det finns åtminstone två av liksom närvarande män i rummet som... Gud, vad lång det är!
Man blir glad av långa människor.
Blir man det?
Ja, jag blir.
Det är som det är. Det är inte så mycket åt. Skitsamma. Ha, till alla långa kvinnor. Ha höga klackar. Se ner på folk. Mm. Alltså...
Rent fysiskt.
Rent fysiskt.
Ja. Bra. Nu återvänder jag för tredje gången då till vad du gör just nu. Så du gör ingen tv?
Jo, jag gör Nyhetsmorgon som vanligt på torsdagar och fredagar. Mm. Och det tycker jag fortfarande är vansinnigt roligt efter 10 år, vilket är kul. Det är ju väldigt roligt. Och så. Och sen så
är det svårt
lite att... annat som ligger i pipen också, men det kan jag verkligen inte prata om just nu. Ja.
Okej, okay. Men ska det bli en säsong till av din talkshow?
Det hoppas jag, men inte i vår, utan den vilar. Det är liksom en gång om året grej.
Okej. Okay. Det kommer någon att skrapa triss varje dag?
Det stämmer.
Ja. Och är det svårt att uppbringa intresse för det momentet?
Nej, det är det verkligen inte. Dels så spelar jag själv på lotto varje vecka. Det är helt stört, men jag bara upptäckte det så här. Shit, jag hade lämnat in någon sån här stående rad och så hade jag tydligen satt det på autogiro. Så jag bara, men gud, hade jag investerat de här, jag hade liksom ingen koll på det riktigt. Så hade jag investerat de där pengarna i någon fond, så hade jag liksom kunnat åka till Kanarieöarna tur och tur i det här laget. Helt värdelöst. Fast nu kände jag så här, okej, nu kanske jag ska stänga av det. Så bara, nej. Så här, och men nu har jag ändå hållit på så här länge. Tänk om jag vinner.
Hur länge har du hållit på?
Ja, men jag vet inte, men alldeles för länge.
Okay. Vi snackar några år i alla fall.
Ja, jag tror det. Mm. Det var faktiskt väldigt pinsamt när jag insåg liksom att jag tickat iväg några hundringar i månaden till Svenska Spel. Men sen tänkte jag så att det går ändå till liksom ungdomsidrotten eller någonting, så det är bra. Mm. Som jag själv är så dålig på att stå och baka bullar till olika och sälja bingolotter och sånt. Men trisslotterna är faktiskt roligt, därför att det är människor som liksom ändå aldrig varit med i tv. Och för en del kanske tycker att det bara är blaha blaha, men väldigt många tycker att det ändå är ett stort ögonblick i livet att få komma dit. Och sen upplever jag att väldigt många faktiskt inte har så himla mycket pengar, så att de blir ju sjukt glada när man också får en chans att renovera badrummet eller bygga ett växthus eller betala av något lån. Det är jättekul. Och så vinner någon flera miljoner och börjar gråta. Då blir man alltså varm.
Det är klart. Mm. Mm. Hur mycket identifierar du, alltså det är kanske en konstig fråga, men hur mycket identifierar du dig med det du gör liksom, alltså yrkesmässigt?
Nej, men det är väl en bra fråga. Jättemycket tror jag. Jag älskar mitt jobb liksom, och jag vet inte riktigt. Å andra sidan så skulle jag nog kunna bli en ganska bra hemmafru också, tror jag. Jag gillar ju sån här. Jag gillar ju att pyssla och laga mat. Greja, liksom. Väldigt mycket. Det skulle nog vara en stor... Om någon sa så här, hemskt ledsen, du får aldrig mer syssla med det som du håller på med ditt yrkesliv, då skulle jag nog bli deppig.
Vad skulle du göra då istället då?
Jag har ju faktiskt universitetspoäng i drejning. Jag skulle kanske börja dreja. Skaffa en ateljé, liksom, stå där och göra halvkassa akvareller, liksom, sånt där som, eller sälja, du vet... På någon sommarmarknad åka och sälja mina snea keramiska tallrikar. Så underbart. Laga mat. Baka bröd. ta jaktlicens och skjuta en älg och göra korv. Jag inbillar mig att det skulle vara roligt i alla fall.
Hur många akademiska poäng har du i drejning?
Det är amerikanska då. Jag pluggade på ett universitet i USA ett år. 3 credits.
Okej. Vilket motsvarar?
Det var en termin, fast det var ett 3-terminssystem för en sån gammal skola. Så att, vad kan det vara? Kanske 1,5 universitetspoäng, tror jag.
Ja, det var inte
Nej, det blir det ju inte. Det är 20 på en termin.
Mm.
40 in alles delat med 3. Det blir liksom 33, delat med 1. Nej, 10 poäng ungefär. Mm.
Okej. Ja, men det är ändå hyfsat.
Ja.
Du har det i dig.
Ja, faktiskt. Jag tror det.
Kul.
Eller jätte...
Jo, men det är ju en sån grej som många människor i vår så här, som håller på med sån här lite ja, som man, om man ska vara elak, skulle du kunna kalla för hittepåjobb, alltså det vill säga media människor. Många av dem, när de bränner ut sig så där, vill de ju hålla på med kroppen och göra trädgårdar.
Ja, jag tror inte man behöver jobba med media för det. Jag tror att det är en bra grej för alla.
Säkert. Jag tror, ja, det är möjligt. Nu har jag kanske bara tittat på mina vänner.
Du har inga andra kompisar?
Nej, kanske inte så mycket. Nej, men det är ju vanligt att man vill jobba med kroppen. Men känner du att du inte får jobba tillräckligt med kroppen?
Ja, men kroppen, det låter som... Jag gillar inte så mycket att bära. Så att jag, men... jag jobbar praktiskt liksom och göra grejer. Så. Det, ja, men det handlar om... Jag tycker jätteroligt att laga mat. Inte för att jag är någon speciell sån som ställer mig och gör... koka fonder på någon gammalt liksom märgben som jag har hämtat hem från slaktan och så, det gör jag inte. Men jag finner stort nöje liksom när man sitter och skriver. Igår skulle jag, den här konstiga krönikan jag skulle försöka få till igår, så tänkte jag, men nu får jag ta en paus. Det var jättehärligt att ställa sig och göra lite morotsoppa med en liten hittepåböngucka till. Det blev gott. Och så här, och på somrarna när man får vara på landet och bara säga, men röjsågen är ju min bästa vän också. Mm. Det är väldigt roligt. Man får ta bort, liksom, rensa tycker jag väldigt mycket om också. Det tycker jag väldigt mycket om, slänga saker.
Du kan få stanna kvar här.
Ja, efter... jag noterade faktiskt att man skulle kunna göra en insats här.
Mm, det finns
å andra sidan finns det en väldigt charm med att det ser ut så här också. Mm. Det känns kreativt.
Men det ska inte göra det så länge till. Du?
Mm.
Du har ju gjort så jävla mycket olika sorters journalistik. Ja.
Det stämmer.
Ja, du har gjort grävande journalistik, nöje, nyheter, politik, partiledarutfrågningar och sådär. Gör du den journalistik som du helst vill göra just nu?
Jag tycker det är så roligt just nu därför att det finns ett nytt modeord inom finjournalistiken och det är trams. Det har liksom sanktionerats både av olika P1-program och Björn Wiman skrev om det senaste. Vi måste, jag tror att det har att göra med att Bodil Malmsten dog och så en av hennes liksom sista tweets så uppgraderade hon trams.
Vänta, berätta mer. Jag förstår inte.
Jo, men trams, som en, alltså, det som jag har pysslat med har jag alltid... Eller det som jag vill pyssla med, där jag befinner mig på rätt plats i livet som journalist, är när jag får hålla på med båda delarna. Med trams och med djupaste allvar och liksom skärpa. Och då har det plötsligt blivit så modernt där liksom med trams. Jag blir så irriterad på att man plötsligt liksom uppgraderar någonting som är så här fundamentalt mänskligt och som vissa radioprogram alltid hållit på med, eller morgonprogrammen på de kommersiella kanalerna, jämnt liksom. Men nu har det plötsligt blivit fint. Men å andra sidan kan jag tycka att bara trams, vilket det finns en tendens att man styr emot, infotainment till exempel på morgonprogrammen och så vidare, att ibland kan kännas lite så här som att man inte riktigt får utnyttja liksom hjärnan tillräckligt mycket.
Mm. Så det ska du vill göra smartare tv?
Ja, smartare tv låter så exkluderande, som att det ska vara någon slags elitistiskt projekt där man sitter liksom och är jättekrånglig och ingen fattar vad man menar. Det är inte alls det handlar om. Det handlar bara om att utmana liksom sig själv och hitta någon liksom forum där samtal, där man liksom får upp ännu mer liksom spänning och tempo i en intervju och ett samtal liksom, där det kan bränna lite mer. Då det inte bara är hur, när, var, varför och hur kändes det då och ja, så.
Jag ska bara säga att både Malmstens tweet löd: vad jag märkt under de 71 år jag har märkt något är att lite trams aldrig har dödat någon. Någon kan ha upplivats for all we know.
Mm. Ja. Och den är väl skriven i liksom mot en liksom backdrop av ett stelbent liksom kulturvärld, eller ja, en kulturelit med en pinne i röven helt enkelt. Mm. Och nu plötsligt så har det blivit poppis att man kan få tramsa lite, liksom Louise Epstein och Thomas Nordegren tramsar, fast de är ändå liksom stämplade som seriösa och, ja, och så vidare. Men jag älskar trams, och så älskar jag när man måste få tänka och när det bränns lite. Och jag är orolig för att man ska slöa till i hjärnan ibland också.
Så när du säger att när du hade hemliga tv-planer, då är det liksom, är det någonting som svarar mot det här behovet du känner?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Okej.
Okay. Förhoppningsvis, och jag skulle vilja styra mot det, men jag är också realist liksom, så att man förstår ju, ja. Men lite mer åt det hållet. Ja. Mm. Lite mer skrev kanske också.
Mm. Nej, vi pratade om att man, alltså som skådisar, vill att texten ska kännas på något sätt, att den ska ha resonans i kroppen, kanske bäckenbotten liksom. Och du vill göra bäckenbotten TV.
Ja, och då tror jag också att det bara handlar om att man ska liksom, att människor ska berätta om sina tyngsta hemligheter och mörkaste hemligheter. Det är inte det är, utan det handlar bara om att vara. Och det här ordet är också så slitet i mediala kretsar, men det måste ju vara genuint, man måste vara genuint intresserad, det måste vara på riktigt liksom äkta. Det finns så mycket liksom sketchjournalistik på något sätt där det är så här, och så nu går vi undan här och så berättar du lite om dina tyngsta hemligheter, så gråter vi en skvätt och sen skjuter vi lerduvor och sen så är det så här, och så rundar vi av med ett litet skämt för att folk inte ska bli för deprimerade, och sen är det reklam liksom. Och ibland blir de koncepten bra, men lite för ofta blir det som att man...
Alltså du tänker Stjärnorna på slottet, Så mycket bättre och så vidare.
Ja, alla program i alla kanaler liksom har ju den. Jag tycker jag såg Min sanning med Anna Hedenmo och Magnus Uggla. Och Anna Hedenmo är en utmärkt intervjuare, men jag tror kanske att det kanske främst handlade om... Och för att återknyta till begreppet storkukslugn. För Magnus Uggla satt där liksom, och han hade, det var första gången jag såg honom, han verkligen hade den här kontakten med skrevet, att liksom verkligen också vilja förmedla, ha någonting att säga, vilja berätta liksom. Och sen så satt det förstås någon på andra sidan som var uppriktigt intresserad och inte bara var ute efter att promota sig själv. Det låter så självklart, men i dagens produktioner när man ska liksom hinna med och det ska vara humor överallt och det ska vara lite hjärta och smärta liksom, så här, och sen så ska det vara lite trams som man tycker så här, nu ska vi pröva och åka skridskor tillsammans och hoppa och så här, oj det kunde inte jag, nu ramlade jag. Det blir som en slags teater väldigt mycket.
Men är du, det låter ju som att du borde vara på SVT då, eller?
Nej, men jag har ingenting emot liksom trams och allt det där, men man måste liksom hitta in i äktheten. Jag tror inte att, och det är väl om något, det är väl kommersiellt, lyckas man hitta det. Mm. Människor är ju inte dumma, man väljer ju någonting som man känner är på riktigt liksom. Det är ju det som är attraktivt.
Fast du är väl ändå på den TV-kanalen som tar absolut minst risker.
Det är möjligt.
Rent, alltså som när det gäller att testa nya format.
Jag ska omförhandla mitt kontrakt. Jag kan inte ge mig in i några.
Okay.
Nej, men jag har, alltså ärligt talat, jag har ju faktiskt också fått jobba med mitt egen talkshow. Mitt eget talkshow.
Förlåt att jag rätt.
Nej, det är väldigt bra. Tack.
Tycker du det?
Tack, Christian.
Är din man lite ormärkare? Eller är ni det tillsammans?
Nej, mer liksom ordlekande är väldigt mycket hemma hos oss faktiskt. Vi tycker sånt är roligt så där. Jag har fått så här konstiga högröda utslag på rumpan, så här högröv. Nej men du, ja, Alltså som högrev. Nej, men ja, det tyckte inte du var roligt. Det skrattade vi väldigt mycket åt för några veckor sedan.
Ja. Save it for Nora Gunn.
Ja, eller hur? Ingen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Kom. Vad pratade vi om?
Jag vet inte.
Vi byter.
Nej, men vi pratade om din egen talkshow.
Jo, att på TV4 att det också kan finnas liksom med den typen av små program som man får göra förvisso sent på kvällen och sådär. Men vi hade ju total frihet så länge vi levererade rätt antal tittare.
Gjorde ni det?
Ja, det gjorde vi. Mm. Och det var ju fantastiskt att få göra det. Så att det inte alltid, liksom inte alltid. Sen så är det på Prime. Där finns, jag har ju ändå viss förståelse för att på en kommersiell kanal så är det på Prime när man måste liksom leverera in den stora breda massan. Det är alltså prime time. Det är den tid när mest människor sitter och ser på TV. Alltså den sammanlagda publiken som man har möjlighet att nå. Putten helt enkelt.
Putten.
Det kallas för putten har jag förstått.
Ja. Mycket TV-termer här.
Ja, precis, spännande.
Du jobbade ju med Henrik Jonsson som producent senast. Eller var det första gången ni hamplade din...
Nej, han har gjort det tidigare också, ja.
Okej. Okay. Han är ju gammal programledare själv. Märks det på något sätt som... Har man nytta av det som producent?
Jag kan inte bedöma det. Jag vet att jag själv var, hade jobbat som programledare en del, och så gick jag in och var producent, eller redaktör ska jag säga, på det då totalt nersablade programmet Godnatt Sverige som Christian Lok och Carina Berg hade. Som faktiskt inte var, det var inte så dåligt som folk, det var faktiskt ganska bra om man tittar på det så här efterhand. Men det låg liksom i tiden att man skulle sabla ner liksom. Herr Lok tror jag, han hade haft för stora framgångar. Hur som helst så var jag redaktör och tyckte ju då att jag kunde hur en programledare skulle vara. Så att jag pratade så mycket i den här lilla, man har ju då som programledare en liten grej i örat. Och sen så har man inne i kontrollrummet en mikrofon så man kan liksom prata. Jag har verkligen bett Carina Berg om ursäkt för hur mycket jag pratade i hennes öra. Jag skulle faktiskt slå ner den redaktör som försökte styra mig på det sättet. Jag skulle bli helt topp galen. Liksom.
Mm. Vad var det du kunde
men
säga?
Men hon har sagt att hon kommer inte ihåg det här.
Mm. Ja, var... Men var det, de gjorde intervjuer? Eller?
Ja, det var en gäst per kväll. Det var vi bandade live on tape, men det var 3 kvällar i veckan.
Det gick, jag har gått bra för dem ändå.
Ja, absolut. Med, apropå det där med att man själv var programledare, så vet jag inte alltid om det är så himla bra.
Nej, men du, är det någonting du skulle vilja jobba mer bakom kameran? För vi pratade förut om vad du skulle göra ifall du inte fick göra det du gör.
Absolut, dörroligt, jättekul. Det har jag ju gjort jättemycket i mitt liv, så det är liksom inget främmande att gå tillbaka där. Det är ju hur roligt som helst liksom, att sätta upp nya format och liksom ta sig an och producera.
Ja, men precis. Du har ju gått den långa vägen. Alltså ibland så tänker jag, ibland blandar jag ihop dig, men det kanske är flera. Är ni flera som faktiskt har suttit i repan på TV4?
Som... Ja, Silla Jackert faktiskt, som skrev, som manusförfattare och gjorde...
Håkan-filmen.
Håkan-filmen och, vet du den? Spung. Ja, som är en, henne uppmanar jag er alla att följa på Twitter. Hon är fruktansvärt rolig faktiskt. Silla Jackert. Men vi jobbar ihop där, bland annat.
Jackert. Jackert. Ja. Silla. Ja.
Men jag gick ju på journalisthögskolan också sen. Så ett lång och kort. Men jag hade ju en bra ingång där på TV4 för att få praktikplats och sen få roliga jobb.
Hade du en tydlig plan om vart du skulle?
När jag var, tror jag, så här på, i 20-årsåldern, så det är den enda liksom... Sovjetplan så här, på 5 år som jag någonsin har gjort. Den löd så här: innan jag blir 25 ska jag vara, jag har skrivit en bok, var programledare på TV och fått ett barn. Hade jag stora problem med att få, så det tog 5 år tror jag innan de kom till, de första. Så där så blev jag 28. Men i övrigt så lyckades jag faktiskt. Precis på snöret. Men sen dess har jag bara jobbat utan så här, i blindo har jag bara tagit det som har legat framför näsan och som verkar kul.
Men alltså, har du skrivit massa programförslag som aldrig har blivit av?
I början där så tror jag att man gjorde det, men sen har jag liksom haft fullt upp med alla möjliga saker och vill att också, jag har alltid velat ta liksom flera ben och inte bara jobba med TV, så att jag har skrivit, gjort massa andra grejer och böcker och sånt, så att då har det fått vara. Och sen fick jag ju göra Jenny Strömstedt-showen.
Och då liksom, det finns ingenting efter det, så att säga. Alltså, det blir inte bättre.
Jag har sett ljuset. Nej, det finns ju massor med saker man kan göra. Men ja, man måste bestämma sig för vad man vill då också.
Vad vill du då?
Vad hittar man, var finns liksom? Vad kan man få visa skrevet igen? Vi får se.
Känner du dig vilsen?
Nej, inte alls. Nej, inte alls vilsen. Jag tror ju också på att inte underskatta de forum man har. Det finns en slags tendens i vårt samhälle att man hela tiden ska liksom, okej, vad är nästa? Jag sitter i Nyhetsmorgon 2 dagar i veckan och kör 4,5, alltså det blir sammanlagt 9 timmars direktsändning. I varje 5 minuters slott, som vi kallar det, i varje intervjutillfälle, så kommer en människa som ska berätta någonting, eller det är en nyhet, eller jag ska fråga ut någon, en politiker som ska ställas till svars. I varje liksom enskilt segment så kan jag ju alltid leverera bättre. Och Jag tror att det är väl, jag tror man binder ris för egen rygg om man liksom hela tiden säger, ah, men jag ska göra vidare, jag ska göra här. Istället för att faktiskt bli fruktansvärt bra där man är också. För den utmaningen ska man liksom inte underskatta. Vi tröttnar så snabbt. Det är så här, liksom. Fan, sitt kvar, gör ännu bättre. Sliter, gör det slänger. Bästa du kan. Liksom. Mm.
Vad är det då? Alltså att vara en bra programledare?
Det måste man kunna saker. Man måste vara påläst som man kan liksom sätta saker i sitt sammanhang och också kunna liksom enskildheterna i det ärende eller vad det man har framför sig. Men sen är det just det här med skrevet, tror jag verkligen. Man måste verkligen vara genuint intresserad och i sig själv när man sitter där. Man kan inte börja spela en roll eller börja liksom prata som en speakertext. Eller det, du måste vara där. Men det är ju hela din framgång, är inte det?
Jag tror det. Samtidigt så insåg jag så här att jag la upp de här på bordet alldeles nyss. Två slarviga höga med hörlurar. Ja, ett tag så var det tre hörlurar. Men det tyckte jag var lite mycket, så då stoppade jag ner en i fickan. Och då måste jag ju på något sätt ha tappat lite fokus.
Ja, men du kanske tyckte jag var tråkig, men det är ju också en grej. Om du tycker att jag är tråkig när jag sitter där och pratar, då är det ju också din uppgift att ta vidare samtal. Ja, men faktiskt.
Ibland kan jag tycka
att du är lite ansvarslös. Nej. Ja, men om man lyssnar på dig så. Ja. Att det finns en liten lättja i att man väntar på att andra ska leverera. Du har ju jättemycket makt över om jag gör någonting, om jag blir bra eller dålig här då.
Mm. Men, och du tycker ibland att jag missar följdfrågor, är det du säger?
Jag upplever absolut inte det samtalet vi har nu, men om man har lyssnat på tidigare poddar så kan man inte alltid vara på topp heller, och ibland gör man vägval så att säga.
Mm.
Men sen tycker jag att du har blivit mycket mer journalistisk sen du startade så att säga.
Mm.
Att när från början så var det mer liksom play och så fick någon börja prata så här, men nu har du ju liksom mycket mer en riktning och en idé om vart du ska. Vad roligt att jag får sitta här och analysera dig nu. Och jag tror ju att i framtiden, att liksom, från att ha varit det här poddandet, och nu pratar jag inte om dig, utan generellt att man bara pratar och någon kommer och liksom, det finns inga speciella idéer om vad vi ska prata om. Att, alltså, journalistiken, det finns ju något orgasmiskt över en välplanerad intervju där man liksom vet var man är på väg men ändå tar höjd för det oväntade, liksom, hitta något nytt. Det finns ju en struktur för det där. Jag älskar liksom att sitta och planera den här strukturen och göra det. Nu säger jag inte att jag klarar det alltid eller att man hinner det alltid för man gör för mycket, och ibland har man bara en dålig dag, går till jobbet och tänker att det löser sig. Men om man får chansen liksom, det är ju... Åh, vad det är roligt.
Ja, men jag tror jag sa det till dig alldeles nyss innan vi började banda. Att jag misslyckades ju med en intervju för typ en vecka sedan bara. Jag behöver inte säga vem det var, men där kände jag ju att jag hade... Där hade jag slarvat med nyfikenheten, tror jag. Och tänkte på något sätt att det skulle ge sig. Och det, ibland gör det ju det. Ibland behöver jag inte, ja, men som du säger... Jag behöver inte alltid ha tagit ansvar, och det kan bli jättebra ändå. Men det är ju väldigt, det är ju ett jobb, det är ett högt spel att spela.
Mm.
Särskilt när man som jag nu, nej, vad fan, det är ju väldigt stort värvet ju. Och då känns det ju jättedåligt om jag inte är bra.
Jag tycker överhuvudtaget också, jag tror att det du gör, eller att man just riktar intresset bort från sig själv. Vi lever ju i en extremt narcissistiskt tidevarv. Liksom. Det är ju ingen hemlighet. Liksom. Du pratade om Instagram, liksom, att man hela tiden behöver spegla sig och liksom, få andras bekräftelse för vad man är. Att, liksom, att berättelsen om världen utgår från individen istället för liksom, det som händer där ute. Och det kommer ju, det är alltid som det. Det är utveckling och så blir det liksom... mot tes, antites, utveckling liksom. Så att jag tror att vi är på väg in mot antitesen här snart, att nu kommer det kommer bli det nya, att man går ut också i umgänget med andra liksom. Att man är intresserad av andra människor.
Mm.
Ibland kan jag bli så förvånad när man sitter på middagar och så kanske man får någon bredvid sig som bara pratar, som är så totalt ointresserad av att lyssna eller ta del av. Det behöver inte vara mig som person, för då det kan ju bli narcissistiskt igen från mitt perspektiv, men av världen eller något annat, man liksom bara håller inne i sitt. det tror jag är dåligt för världen, helt enkelt.
Ja, men det tror jag med.
Ja. Ja. Och, men jag tror vi är på väg tillbaka in i någon ny tid. Tänk om alla bara liksom kunde vara så här. Man, jag träffade min granne här och så slog det mig så här. Gud, vad genant. Jag har liksom aldrig... Han är en gammal farbror. Jättegullig. Så stod jag i hissen och så började jag fråga en massa saker. Han berättade jättemycket spännande om sitt liv och hur det gick med golfsvingen nu när han var... Ja, hans sjuka fru och... Och tänkte jag, det är ju helt stört att jag liksom har bott granne med honom i 5 år. Jag har inte ställt alla de här frågorna tidigare. Så jag tror det är så här, ett äpple om dagen, säger doktorn, plus 5 frågor till någon i din omgivning som du inte liksom skulle... Någon arbetskamrat säger, men hur är det med dina barn? Hur går det med fotbollen för den yngsta egentligen? Och så här, vad är ligg i sommarstugan och hur ska du inreda det? Eller vad det nu kan vara, någonting bara. Ja. Vad tror du om rymden?
Ja, den är bra. Vad tror du om rymden?
Det är sjukt med rymden faktiskt. Jag tycker det är sjukt att tänka sig att vi bor i rymden.
Mm.
Vi bor i rymden, det är jättekonstigt.
Va? Där pika intervjun. Nej, men jag vet vad, det där är intressant att du säger det. För det är väldigt ofta som människor säger så här till mig. Oh, du verkar ha så himla spännande jobb. Du får träffa så många intressanta människor. Ja, men... Får inte du göra det då? Gör inte du det varje dag? Det är bara att du...
Vilken bra motfråga.
Ja.
Mm. Ja, det gör vi ju. Människor är ju sjukt spännande. De är verkligen det.
Absolut.
Och, det, och att alla är det.
Du är spännande, Jenny.
Det är som en ny terapi. Mm. Det är en terapiform. Det kan vi tjäna pengar på, Kristoffer.
Mm. Men, ja. men du tycker alltså, du hör mig slarva ibland. Fast det lät ändå som att det går åt rätt håll.
Ja, ja, det här är ingenting som jag tycker du ska grunna på något längre. Men jag tänkte mer egentligen mindre på det utifrån dig som person och mer på det utifrån det fenomen som du var med och introducerade faktiskt. För du var ju en av de första.
Mm.
Det här obrutna pratandet. Och att det har sina poänger, men det finns också en poäng med en riktigt välplanerad, liksom hardcore, skarp intervju.
Men om man tar Sveriges kanske, eller förmodligen största podcast som exempel, Alex och Sigge,
ja,
så tror jag att det ligger otroligt mycket jobb bakom den. Även om det låter som att de bara snackar lite. Vad tror du?
Jag har ingen aning.
Du lyssnar inte?
Jag har lyssnat då och då. Men det, så är det ju i allmänhet med det som... Det som går bra och som många lyssnar på, då är det ju oftast någon form av kvalitet. Och kvalitet är ju sällan snutet ur näsan, långt, alltså om du ska hålla länge.
Mm. Du har inga poddarplaner, du var ju inne en sväng med Carina Berg.
Ja, det var ju väldigt roligt. Det var jättekul. Men nej, jag har inte gjort det. Jag känner bara att alla poddar är liksom redan tagna på något sätt. Jag har kommit på någon briljant idé. Så jag vet inte riktigt vad det skulle handla om egentligen.
Det är nog vettigt att ha en idé.
Ja, det tror jag också. Apropå och långsiktig hållbarhet. Ibland funderar jag på om man ska ha en relationspodd. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att ge... Vi har en nyhetsmorgon, någonting som heter Relationsakuten varannan torsdag. När folk skriver in lite grann som manspanelen i Expressen. Så här, ska jag så här, skilja han porrsurfar hela kvällarna och... Jag tror att han träffar andra, så här, ska jag skilja mig eller hur ska jag göra? Och inte vara terapeut och vara så här, ja, men hur känner du då? Utan verkligen säga, nej men dumpa någon.
Mm. Eller ja, vad vet jag. Alltså om det är ett sjukligt porrsurfande. Så...
Ska vi prata om porrsurfande? Porrsurfar du?
Nästa fråga jag har skrivit upp här är... Ja, men du intervjuar ju väldigt mycket, men känner du att du når fram? Alltså, hur ofta sitter den liksom i skrevet?
I skrevet? Mm. Inte så ofta som jag skulle vilja, så är det. Intresset finns där alltid, det kan jag säga. Men det här med att man liksom riktigt hinner fram, det är inte så att man har 2 timmar på sig direkt. Utan, och att göra liksom en effektiv, bra intervju med lite sån dramaturgisk... liksom knorr på 5 minuter och 30 sekunder, det är en annan typ av teknik.
Mm.
Fast då tror jag i och för sig att man verkligen måste vara där också.
Har du någon jävel på Nyhetsmorgon som sitter och pratar med dig i örat?
Våra redaktörer, vi har flera olika redaktörer och alla är sina karaktärer som vi jobbar med. Och vi hade Leif, underbar finlandssvensk. Han pratade dock hela tiden och speciellt precis mitt under intervjuerna. Så honom var vi tvungna att tysta. Vi älskar Leif, men han fick inte prata i våra öra länge. Så att, jag tror att jag och Steffo är ganska, så här, vi vill gärna göra det på vårt sätt. Vi är nog ganska jobbiga att jobba med ibland, tror jag. Så att, nej, tystna. Om, det inte, om man kommer på att orden är så här, har en briljant fråga, så ställ den.
Mm.
Eller om vi bara uppenbarligen ser så förvirrade ut att vi typ har glömt vem det är som sitter framför oss, eller om det är något sådär väldigt, då kan man ju få hjälpa till.
Mm. Är det lättare i Jenny Strömstedt att få till intervjuerna?
Ja, det tycker jag. Mm. Därför att där har vi också ofta väldigt tydliga idéer om vart vi ska liksom, och vart man, och plus att man också har möjlighet att, när det inte är live, en live-intervju, då har man ju bara sin tid. Sen är det ju obenhörligen slut. Sen går ju reklamen på dem. Vi blir till och med kapade mitt i och folk blir jättearga. Så här. Kunde ni inte ha fått ställt den sista frågan? Ja, tyvärr så kommer ju reklamen där. Så att, då måste jag bara skärpa mig och ställa den tidigare. Det får, ja.
Mm.
Och alla bandade format, där har man ju mer utrymme liksom att jobba upp en energi. Och så kan man ta bort det som man inte tycker det gav så mycket. Eller det som man redan har sagt.
Ja, för ni gjorde Jenny Strömstedt live. Men ni gör det inte längre.
Nej.
Har jag fel? Eller
nej, det är helt rätt. Du är så påläst. Ja. Det blev en stjärna i din intervjubok.
Mm.
Christian Trump. Mm. Jag säger det bara för att det var en kollega som kallade dig för fel namn en gång.
Ja,
och då tog vi det som dåligt exempel.
Det är en callback som vi kallar det i komikerbranschen.
Ja.
Mm. Men är det någon som har varit gäst i Nyhetsmorgon som har sagt efteråt så här: gud vad härligt, jag fick säga allt jag ville.
Ja. Ja, men någon kanske.
Jag har varit gäst ett par gånger, men jag har inte haft den känslan.
Nej.
Jag har känt bara så här, helvete vad snabbt det gick.
Jag har ju själv också ibland befunnit mig på andra sidan när man har gjort böcker och sånt där. Nej, man blir ju aldrig nöjd liksom. Så är det.
Det är svårt att bli intervjuad också, tycker jag.
Ja, det är det. Verkligen, så jag har stor respekt för det. Är också det man får tänka på när folk kommer in där som kanske inte all... Jag menar, man föds ju inte med liksom en förmåga att bara leverera tre skarpa svar i en direkt sen morgonsoffa med liksom några programledare som sitter och flackar med blicken liksom och är redan på väg in till nästa, för snart kommer Stefan Löfven. Liksom. Det, nej, så att det är liksom en stor eloge till alla som vågar. Och jag är så glad, för alla våra program bygger på att människor faktiskt vill komma och berätta någonting. Och det borde de verkligen applåderas för. Och framförallt alla kvinnor, finns många kvinnor som bara inte vill komma. Så här passar jag på att skicka en uppmaning till att tacka ja. Vi hjälper till. Det är inte så att man... Och i den där känslan av att jag hann inte säga det jag ville, så kan ju vi ändå garantera att det blir bra. Det är ju min roll liksom. Det blir bra. Du fick inte säga någonting du ville. Men jag vet att det blir bra tv. För det är mitt jobb.
Mm.
Så lita på mig, jag fixar det åt dig. Liksom.
Proffsigt av dig.
Lät outhärdligt. Mm. Ja,
men
ja,
du, vad heter det? Om vi snackar liksom, om vi pratar lite om din talkshow då, som är, på sätt och vis kanske är lite inaktuell just nu.
Mm.
Men Skavlan var ju här för jul och pratade om vilket monstruöst pussel det är att få ihop ett Skavlan. Alltså att man måste tänka på... De har ju den här publiken också, att det ska funka i Norge och Sverige och Finland, tror jag. Men med liksom att det blir hyfsat jämlikt kön och, ja, du vet. Är det likadant att pussla ihop ett Jenny Strömstedt?
Ja, fast det är det som är att göra tv, liksom. Casting och tänka.
Mm.
Så det är ju, alltså jag har inte funderat på det som något monster direkt. Det är ju jobbet.
Mm. Är det kul?
Det är jätteroligt tycker jag, mm. Verkligen.
Nu gjorde du precis en säsong med 8 avsnitt, va? Kände du att det satt i alla dem?
Nej, inte alla. Första programmet var lite trevande, men sen gjorde vi några som var riktigt bra. Och sen så tillät vi oss att liksom experimentera lite och sådär också. Så att det... Men det var, nej, det kändes bra faktiskt.
Ja, jag kände lite grann, det här är ju andra gången vi sitter ner. Och det är ju mitt fel, ska jag säga. Det var inte du som ville göra om intervjun. Så brukar det vara. Men nu var det jag som tyckte att jag var dålig förra gången. Och en sak som jag tänkte att jag kanske missade lite efterhand, det var ju att vi pratade väldigt mycket om dig som yrkesperson. Men du är ju ganska mycket en, alltså du har ju ett ganska offentligt privatliv också. Du är tillsammans med, eller gift med, Niklas Strömstedt som är otroligt känd. Och ni är ju liksom väldigt kända tillsammans och sådär. Det där kände jag lite grann att sådär, ja, men jag skulle vilja prata om Jenny och om hennes yrkes liksom roll. Men så kände jag efterhand att fan, det var kanske lite dumt att jag inte liksom ändå frågade lite om det där med det privata.
Ja, jag är jätteförvånad då, för att jag tänkte att det var med det. Så att jag uppskattade din ambition, måste jag säga. Men jag är inte så komplicerad när det kommer till det.
Men det blev fel. Ja. Nej, det blev det väl inte.
Ja, men nej, tycker jag inte.
Men har du, för att det här ska bli något slags fråga då, så här, har du bestämt hur långt du släpper in folk på Instagram eller i media eller intervjuer?
Oj, det är en svår fråga, tycker jag. Jag tycker det känns, man känner ju när det knyter sig i magen så här, nej, men det där kom för nära, jag har ingen lust att prata om det, är mitt, det är vårt, det har ingen annan mer. Och så. Sen så lever jag ju, försöker man ju också leva med efter en devis liksom, att det är någon slags, inte transparens, verkligen inte, det kan jag inte säga, men att man ändå, det är så mycket som vi talar om och som pågår i våra liv som alla går igenom, som alla har behov av att älta eller identifiera som är, eller tycka tvärt emot mot, eller vad det kan vara. Så jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker inte att det är så farligt. Och också på något sätt att man vill återupprätta, det finns ju någon slags väldigt nedvärderande syn, en klassiker, liksom, typ, om man tittar inom litteraturen, liksom, så fort kvinnor skriver liksom, privata levnadsberättelser, så blir det liksom bekännelselitteratur och därmed mindre värt än liksom, någon mer strukturell roman eller vad det kan vara. Och det vill man ju bort ifrån, tycker jag.
Mm.
Det är jättemycket värt, de berättelser som vi bär med oss. Sen får man ju välja vad man, som sagt, hur långt man vill gå. Liksom, vad som. Jag har ju pratat mycket om att jag hade svårt att få mina första barn, till exempel.
Mm.
Det är också så medvetet att... Ja, att... Å ena sidan så är det superprivat, för att det på något sätt så leder ju det tankarna raka vägen in i sängkammaren. Å andra sidan så minns jag ju själv när jag satt där och liksom skulle... Och längtade i så många, många år. Liksom, att jag var sög åt med andra berättelser. Berättelser på de som liksom var inne i den här barnlöshetsprocessen liksom, och som valde att inte skaffa barn, eller de som adopterade, eller de som gjorde hormonbehandlingar av olika slag och som lyckades. Allt var liksom, det var mitt livsrum liksom. Jag hade inte överlevt utan dem. Och sen så då man ändå, ja, varför ska inte jag berätta om det? Just därför att många var så, det var liksom inte hemligt. Folk tyckte det var lite obekvämt att prata med dem, men jag vet inte för det skulle vara så hemligt.
Mm. Men har du och Niklas diskussioner om det här ofta? För jag antar att det är, ja, men, ni måste väl ändå få frågor om så här. Kan vi få komma hem till er och göra hemma hos? Eller vad det kan vara. Alltså diskuterar ni det här ofta? Är det en grej?
Nej, det är ganska tydligt. Niklas kommer ju från en annan del av den mediala verkligheten också. När han,
också nästan känd som spermie?
Ja, så kan man ju lugnt säga. Ja. Men Bosse och Maggan har väl varit ganska... liksom transparenta under årens lopp och sådär. Och nu, på senare år har ju Margareta skrivit jättefina liksom, böcker där hon berättar liksom väldigt intimt om sitt eget liv. Fantastiska böcker. Men sen hade han ju perioder liksom under 90-talet när kändis Sverige var mindre och det kanske man var hårdare ansatt och tidningarna var färre och det var mer löpsedlar och han ogillar ju det där skarpt liksom, och tror jag gav väldigt lite av sig själv därför att han inte ville att det skulle bli en löpsedel någonstans. Men där har han ju liksom släppt taget lite grann och insett också att det inte är så himla farligt kanske heller.
Mm.
Men vi skulle nog inte släppa in någon kanske hemma så där om det inte var något alldeles speciellt syfte.
Är det ibland ett problem att ni är så kända?
Men jag vill inte se mig kända.
Alla vet ju vem du är.
Nej, det vet de inte alls det. Men de som ja. Tittar på ett ny tv kanske, Nyhetsmorgon, vet du vem är i alla fall.
Ja, men 75% någonting av Sveriges befolkning känner igen ditt ansikte.
Men man känner sig ju inte så. Man, alltså det är liksom, det är helt, jag tror att, för att gå tillbaka till vår storkuks lugna profil Max Martin som jag fått Polarpriset, som har intervjuats nyligen. Som ju undviker all form av publicitet därför att han vill liksom inte bli hög på sig själv. Så jag tror att det är en jättebra strategi. Liksom. Man kan inte hålla på att tänka på sig själv som en känd person. Då tror jag att man blir helt knäpp i huvudet faktiskt. Det går ju inte. Det är klart att man måste vara lite... Man kan inte börja skälla ut folk på ICA så här, för att man inte får det man vill ha. Eller det är lång kö. Det är ju... ja,
eller att du och Niklas är på ICA tillsammans. Lite osams.
Nej, det skulle jag nog inte. Då skulle jag nog skärpa mig, såklart. För att det blir för... Det vill man inte bjuda på, kanske. Å andra sidan så har jag säkert gjort det redan. Gud, en gång blev jag fick ett riktigt sån här falling down-upplevelse en gång. Det var faktiskt riktigt hemskt. Det var mitt i julhandeln. Och jag hade hållit på att trixa med någon dataffär med någon sån här patron som jag skulle beställa. Till min dator så tror jag att jag hade fått fel på någon siffra. Så kom jag dit och skulle hämta ut den. Då kostade patronen typ 2900 kronor, vilket var väldigt mycket. Och var så stor som ett elefant, som en elefantsnabel. Liksom. Och passade inte alls i min passade inte alls i min lilla HP-skrivare. Utan det hade blivit fel. Jag var så här, men kan inte ni... Ja, hur, kan man, skulle ni kunna hjälpa mig kanske och se om vi kan skicka tillbaka den? Eller kan... Nej, det gick inte så här. Men kan jag få adressen i så kanske jag kan ringa själv? Nej, det går inte. Så det var bara nej på nej. Och jag var så uppstressad och i julrush-mode. Så jag tar den här patronen och kastar den så här. Rakt över disken på det här biträdet. Och i samma ögonblick som jag gör det så tänker jag så här. Så här får man inte göra det. Ett, får man inte göra det. Man får inte göra så. Två, jag kan inte göra så. Tre, jag gjorde just då. Så, här. Ja, så går jag ut i affären och så tar jag tre ut på andra tag och så bara, jag måste gå in. Så bara, förlåt, det var verkligen inte meningen. Jag blev verkligen om ursäkt. Så här. Det var inte bra. Så här. Jag tar den här patronen nu så går jag hem. Nej, jag tog inte patronen. De fick faktiskt behålla den fast jag hade betalt för den.
Mm.
Och så gick jag ut. Det var hemskt.
Mm.
Och då stod det ett antal människor där och bara stirrade. Så tänkte jag, det här var inte så bra. Gud, vilken lång randig historia. Men
det nådde aldrig pressen.
Nej, men återigen, jag tror fan inte så intressant är man väl förhoppningsvis inte. Det måste vara väldigt nyhetstorka.
Jag har jättedåligt samvete för att jag skällde på min son i offentligheten för inte så länge sedan. Du vet, han gick och sparkade på mig. Liksom i 500 meter gick han och sparkade mig på benet för att han var sur på mig. Och så ville han inte berätta vad det var. Och till slut så får jag någon så här, men vad i helvete är det?
Mm.
Alltså så här, höjer rösten alldeles för mycket mitt på typ Hötorget. Och då fick jag så jävla dåligt samvete efteråt. För det visade sig liksom att han var ju sur på mig för att jag hade gjort någonting fånigt. Men framförallt så blev han jättesjuk sen på kvällen.
Ja.
Ja.
Och det där är väl föräldrar i största allmänhet också. Så jag brukar, när man, menar, vi har ju alla småbarnsföräldrar har ju de här klassiska godishylleutbrotten, eller man ska liksom, alla är jättetrötta hemma från förskolan, man ska handla på vägen och det bara blir så här kaos och alla skriker och så själv är man bara sammanbiten och stoppar ner mjölkpaketet, spenaten, och bara orkar inte göra någonting åt det här skriket och bara tänker att jag måste fort hem liksom. Och så ser man de här medlidsamma blickarna, det kanske till och med kommer fram någon som är så här, du kanske skulle ta och tänka på det här, eller du borde kanske inte gå och handla med så trötta barn. Och så blir man så här, du har ingen aning om förhistorien, du har ingen aning om det som är efter. Jag kanske hade liksom slagit knut på mig själv för att tillfredsställa det här barnet innan, och så var det bara tvungen att gå in och handla. Alltså, det är också en sån där annan blick som man får lov att ha på sina medmänniskor. Och som man också hoppas har, att de som läser om kändisnyheter liksom när det plockas någonting, är man... Ett citat från den här intervjun. Liksom. Jag har ett storkukslugn. Eller jag vet inte, för jag... Så att man ändå fattar att det finns ett före och ett efter, ett sammanhang som inte syns där.
Mm. Men det du säger är att du har jävligt storkuk i alla fall. Och känner dig lugn.
Det hade blivit en rubrik faktiskt. Min stora kuk, Jenny Strömstedt. Ska vi gå vidare?
Jag tror det. Tror du... kommer du vara tillsammans med Niklas resten av livet?
Ja, det är väl lite så här, man vill inte jinxa någonting. Så att säga, ta i trä. Man vet inte vad som händer om man blir sjuk och sådär. Men ja, det hoppas jag verkligen. Men vi har ju väldigt roligt ihop. Och jag är jättekär i honom fortfarande efter 9 år. Man går där i och kämpar genom livet och så tror man kanske att... Ja, men man vet inte riktigt så här, vad kan man begära? Det är så här, är det okej att vara lycklig? Jag tror alldeles för väldigt många människor också, man tror att man måste nöja sig med olika saker. Och det måste man nog i perioder. Men det måste finnas någon slags grund som ändå är att här vill jag vara. Och jag vill så otroligt mycket vara precis där jag är i min relation. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Det här med att vakna på morgonen och bara, men kolla så här. Wow, så här, där ligger ju han. Så här, han är glad.
Han är ges.
Det, och hade jag tänkt så hade det varit helt perverst, skulle jag säga.
Ja. Ja, förlåt. Men du?
Ja.
Vi ska snart runda av. Men jag tänkte bara fråga, hur liksom... Det känns som att när du beskriver ditt liv, eller ditt yrkesliv kanske, eller ditt liv, att du är lustdriven.
Ja, men jag tycker saker och ting... Jag tycker väldigt många saker är roliga. Jag har faktiskt lyckligtvis... Om det är arv eller miljö eller vad det är, men jag har fått med mig ändå att det finns väldigt mycket sköjsigt liksom, som man kan tugga i så här i livet. Mm. Och då får man göra det.
Men är du överhuvudtaget ångestdriven?
All min ångest mest just nu fokuserar till skrivande. Där finns det ett visst mått av ångest. Och det kanske är bra, för att det handlar nog mest om att bara också så här, få ändan ur vagnen. Kanske är bra. Men i största allmänhet så har jag inte speciellt mycket olust. Så där. Det har också med åldern att göra. Det verkar onödigt att oroa sig. Mm. Varför ska man oroa sig för saker? Alltså, det blir inte bättre för att jag oroar, men det blir verkligen inte det. Jag lärde mig någonting ur en liten anekdot som en kamrat berättade för mig inför förra valet, då jag gjorde väldigt många program. Utfrågningar och debatter och statsministerdueller. Vi fick ju inte gå snett, det var ju tvunget att bli bra. Vi hade jobbat liksom med detaljerna och så var det dags för sändning. Och jag stod utanför där och bara tänkte, nej men nu är jag fan... jättenervös, verkligen. Och så kom det fram en kollega och bara, amen. Och så berättade han historien om den här ballerinan på Metropolitan som skulle dansa den svarta svanen. Jag tror att det är så här 43 eller 46 eller 47 piruetter liksom, i något skede av föreställningen, som är otroligt utmanande. Och då hade hon sagt, då hade någon frågat henne så här, men är du nervös nu när du ska göra den här inför premiären? Och hon hade bara tittat helt oförstående så här, på intervjuaren och bara, nej men varför skulle jag vara det? Så här, det är ju det här jag har tränat för hela mitt liv. Sant. Ja.
Mm.
Det är ju det här jag jobbar med. Varför ska jag hålla på att vara nervös hela tiden för? Det vill bara göra sitt jobb på något sätt. Sen kan man inte ta bort all nervositet, men det finns någon grundklokskap i det där som jag försöker ta till mig.
Mm, den där förlamande nervositeten, den tar man ju liksom bort med att vara förberedd, tror jag.
Ja. Och sen lite det här, ha kul och skitsamma. Jag menar, gud. Jag har säkert 1 miljard grova bortgörningar framför mig i livet. Men må så vara. Jag kommer inte dö av det i alla fall.
Nej, har du någon dödsångest apropå det?
Nej, just nu har jag inte det.
Men du har haft?
Nej, ingen större. Alltså, nej, jag är lite fatalistisk där ändå. Än så länge. Men det kan ju också göra med att jag inte har drabbats av några stora sorger i livet riktigt.
Vad betyder fatalistisk?
Ja, det blir väl som det blir ändå. Liksom. Jag kan inte påverka det så mycket, så det är lika bra att bara köra på. Och försöka liksom ändå styra undan allt det här onödiga oroandet. Liksom. Det förbättrar ju inte livskvaliteten, utan bara tvärtom.
Nu har det gått 1 timme och 46 minuter av det här samtalet. Tycker du att jag har skött mig okej nu då? Har jag slarvat?
Jag tycker du har skött dig väldigt bra. Och du har flackat med blicken några gånger när jag har varit väldigt långrande och ganska tråkig. Och det kommer du klippa bort sen. Så att du har ju det förmånen. Så att du kan låta mig prata på. För det fanns ju säkert någon funktion att jag var tvungen att få ur mig vissa saker för att komma till. Så kan du attackera mig och komma till någon slags kärna. Jag tycker du har skött dig jättebra. Det var roligt att vara här. Tack snälla Kristoffer.
Kommer du nu att behöva åka hem och värvet duscha, som Fredrik Wikingsson kallar det? Han var så självupptagen som han måste.
Det var en väldigt bra idé faktiskt. Ja, jag tror att min värvedusning får bestå i att jag måste gå och handla lite typ till middag. Jag får gå och ställa mig och prata med den som står liksom, sitter i kassan och ställa lite frågor och sådär. Rikta fokus utåt.
Du, vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar att skala av all onödig ångest i livet faktiskt, som man verkligen inte behöver oroa sig för. Och sen rekommenderar jag Hälsokaféet på Hornsgatan faktiskt. Väldigt trevligt.
Hur får man bort all ångest?
Ja, men det är lite som sinnesrobönen kanske, som de använder sig av. Att liksom det man inte kan påverka, det får man liksom bara acceptera. Och så går man vidare. Ångest, man ska inte missbruka det ordet, därför att det är människor som lider av riktig ångest. Det är ett kliniskt tillstånd. Men oro och nervositet och ängslan och ifrågasättande av sig själv. Det är ju känslor, man bara gör och pågår och var istället liksom.
Fint. Och ett fik på Hornsgatan.
Ja, Hälsokaféet, det är några unga brudar som har startat det här. De har bara så här goa, nyttiga grejer. Och nyttigt kan jag låta tråkigt, men det är verkligen smastesallader som man blir mätt av. Acai bowls, ingenting är ju på svenska längre. Acai bowls, chia puddingar.
Ja, för våra lyssnare som bor i Stockholm då, eller de som reser hit.
Japp.
Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Jag skulle tycka att det var roligt om du till exempel intervjuade. Jag skulle faktiskt tycka att det var roligt om du intervjuade Stefan Löfven. Han verkar ha det så jobbigt just nu.
Jag hoppas att jag får göra det. Hörru, tack så mycket för att du kom.
Tack själv.
Ja, Jenny Strömstedt. Och nu när jag har fått träffa henne två gånger i intervjusammanhang, så kan jag konstatera att Jenny Strömstedt är så där trevlig som man tror. Eller som producent David uttryckte det, Sveriges kanske mest likable person. Vill du följa Jenny på Instagram, så heter hon Jenny Strömstedt där med DT på slutet. Värvet heter Varvet på Instagram, och på Facebook, där man också kan diskutera Värvet, så heter vi Värvet kort och gott. Gå gärna med i vår Facebookgrupp. Nästa vecka kommer den fascinerande, flamboyante, nyss nämnda författaren Carl-Johan Wallgren. Vi hörs då. Puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.